Hej! Du ska snart få lyssna på det tredje avsnittet av podcasten Feedback. Det här är ett program om musik och livet som musiker i Sverige idag. Varje månad så släpper vi ett nytt avsnitt med en ny gäst och ett nytt musikrelaterat ämne som diskuteras. Och varje avsnitt avslutas med att vi programledare tillsammans med våra gäst skriver en låt som är baserad på något som ni lyssnare har skickat in. Det kan vara en text, en melodi, några ackord, ett riff, en rytm eller något annat som vi skulle kunna tonsätta. Så att om du har lust att få din idé tonsatt så skicka oss ett mejl på adressen feedback@kvanton.com. Och då kan du bifoga din text eller klingande tanke som ljudfil, så ska vi göra vårt bästa för att göra rättvisa. Feedback spelas som vanligt in här i samarbete med studieförbundet Bilda. Och den här intervjun gjordes i Bilda Studios på Gärdet i september 2014. Om du vill veta mer om Bildas verksamhet och dess replokaler så kan ni kolla in bilda.nu och klicka er fram till lokaler. Och på sociala medier så hittar ni oss på Instagram under namnet Feedback the Pod utan K i ett ord utan mellanslag. Och under samma hashtag. Och även på Facebook.
Och jag vill också säga hej. Lena heter ju jag och gör det här tillsammans med Anton.
Dagens samtal kommer att handla om att ta steget ut i rampljuset efter en karriär som kompmusiker. Och med oss här har vi Jimmy Wahlsten, gitarrist och låtskrivare. Välkommen!
Tack!
Hur mår du idag?
Mycket bra.
Gick det bra att hitta hit?
Ja, jag fick skjuts och det gick hur bra som helst.
Min första fråga, jag tänker vi dyker rakt in i intervjun. Vad är den största skillnaden mellan att stå bakom Carola och spela gitarr och att stå alldeles ensam på scen?
Själva livsstilen kring bara hela turnerandet i sig är liksom ändras från en social liksom höjdpunkt till ett lite mer ensamt liv som faktiskt bara kretsar kring musik. Jag tycker att turnera med en artist är fantastiskt roligt. Man får, ja, som jag sa, socialt är oftast riktigt givande. Det är trevligt. Och det finns så mycket mer utöver musiken som faktiskt gör turnerandet värt det. Nu när jag åker omkring mest själv så är det ju liksom, då går hela min fokus under hela dagen går ut på att bara förbereda mig för den här en och en halv timmen på kvällen sen.
Åker du helt själv eller har du med dig någon manager eller ljudtekniker eller reser man oftast ensam?
Nej, men det är så olika sammanhang som jag har turnerat i sen jag började släppa skivor och det är ofta helt själv. Det kan ju vara, man kan ju ha egen bil till och med beroende på budget eller om det jag åker tåg eller vad det blir. Men jag har också turnerat i större sammanhang att man liksom kanske åker en grupp musiker som har varsin del av den här konsertupplevelsen, man kanske har en halvtimme, timme var, och då reser man ju i ett gäng också, då får man ju bästa på två världar egentligen. Men det finns en helt annan nerv trots allt i att spela solo, tycker jag. Det är ju alltid från allt man gör är liksom på något sätt för sig själv, och det blir en annan nervositetsfaktor i det, tycker jag. Jag kan tycka också att när man spelar i ett gäng på uppdrag av någon så finns då finns kravet man har på sig själv är ju att göra ett bra jobb för att inte göra någon besviken. Man vill ju göra hedra den här artistens musik. Och mardrömmen är att spela dåligt så att den man har då fått det här jobbet av inte ska vara nöjd. Liksom. Det är ju det sämsta möjliga utgången av att man spelar med någon. Men alltså man spelar själv, då gör jag på något sätt, då lanserar jag ju min egen musik. Pressen är ju egentligen lika stor, men det finns ändå trots allt en liten lättnad i att nervositeten trots allt bara handlar om mig och inte att jag liksom att hela någon annans karriär står på spel är ju mina eventuella liksom, misstag eller liksom, eller att man kanske kan höja någon med en bra prestation, utan här är det min karriär är det enda som är i fokus ikväll. Och det finns något som är lite bekvämt över det, trots allt det faktiskt är ännu mer nervöst.
Men vad var första konserten någonstans som du gjorde helt solo? Alltså
Min första skiva kom 2009. Så nu håller jag på med min tredje som kommer här i november. Jag gjorde en festival, en gitarrfestival nere i Helsingborg på den här kulturen som är Dunkers, som är jättefint där nere. Mm. Och det var som att säga någon slags release gig för min första platta. Sen var det direkt Tysklands turné efter det. Och då åkte jag på en turné med en annan gitarrist som heter Don Ross. Så det var verkligen en... Jag stängde bara in med replokalen egentligen. Och övade på allt ifrån liksom tyskt mellansnack till låtordningar till sound. Och det var väldigt bra att ha en konkret turné bokad så att jag kunde gå in för alla de här detaljerna som man måste ha. Man ska liksom kunna sy ihop ett helt sätt. Från att bara fokusera på liksom sound och läsa låtar så är det liksom varenda detalj så otroligt viktigt för helheten.
Men är det svårt, när du spelar in så förstår jag ju att produktionen, det kan ta veckor att få till en låt.
I studion, ja.
Ja, men precis. Ja. Och det är mycket pålägg och du liksom använder gitarren som redskap. Men det är liksom en process som tar ganska lång tid. Hur går man från en sån fet produktion till att stå på scenen? Alltså...
Mina produktioner får gärna skilja sig från liven. Och jag jobbar jättemycket med min, som du sa, det kan ta veckor minst att göra liksom en låt. Jag har det, ska det vara ett soloframträdande, då måste det trots allt finnas liksom en annan touch på liveframträdandet, för att det, mina produktioner liksom, det skulle inte passa sig att göra dem så pass stora. Då får man med sig liksom backtracks som tar bort kärnan av låten. Så jag blandar mina gig med att spela bara gitarr, det är väl huvudsakligen så. Och sen har jag som krydda med mig lite loopar, lite backtracks. Jag spelar bas med en synt, fotbas. Och sen så har jag lite live-loopande också. Jag gör, kanske lägger ett beat och spelar över. Men allting måste man göra ganska sparsamt så att man fortfarande behåller själva kärnan i framtiden. Det är en gitarrkonsert. Man gör allt för att det ska, för att behålla publikens fokus. För jag tycker själv det kan vara lite tråkigt att se bara gitarr i en timme. Men har man någonting som hela tiden väcker folks uppmärksamhet, så tänker jag även i produktioner, så tycker jag att helheten blir mer intressant. Men man får liksom inte overdo it. Man får inte ta in med för mycket loopar och för mycket backtracks. Och då tappar man också det här viktiga liksom, vem man egentligen är som artist. Och det är ju liksom gitarrmusik jag gör.
Du har ju turnerat med Tommy Emanuel också. Han har ju också ett scenframträdande som är väldigt inkluderande med publiken. Är det någonting du har tagit fasta på?
Jag märker ofta det när jag turnerar med andra gitarrister, att det är någonting som jag kan tycka kan vara nästan lite jobbigt att konkurrera med. För att ofta är gitarrartisterna väldigt bra underhållare, även liksom som komiker. Man kan liksom, folk skrattar ju hejdlöst av Tommy Emanuels mellansnack, och Don Ross också, och John Gomm inte minst. Det är liksom en tradition inom den här gitarrscenen att man tar några minuter mellan låtarna och står och stämmer och berättar lite skämt, och det går hem. Och jag är inte alls den artisten. Mina set sitter ihop, jag försöker binda ihop låtar. Märker jag att jag behöver stämma en gitarr, jag stämmer om gitarrerna ofta mellan låtarna, då vet jag att det här kommer kräva sin halv minut. Då kanske jag stämplar in ett stråkpaket från mina backtracks som ligger över det, och så hoppas jag att det ska finnas en möjlighet till att ljuset går ner just då eller så. Så jag tänker mer som en, jag är mycket mer färd av pop-traditionen. Liksom, det är där jag kommer ifrån, att man turnerar med artister som verkligen jobbar med ett helt sätt ordentligt, och man proddrepar i 3 veckor. Och varenda mellanstagsord är egentligen någonting som man vet om ska komma. Och det passar mig mycket bättre. Och då i sammanhang där jag spelar med, som med Tommy Emanuel eller till exempel då. Då kan jag känna att jag har ganska en tuff uppgift att vara lika rolig. Och spontan och sådär. Så det, men visst, han är verkligen en sån som du sa. En underhållare ute i fingerspetsarna.
Men publiken kanske uppskattar att det är två helt olika... Skulle bara vara jättejobbigt om man försökt vara rolig när man känner att nej, men jag är inte den typen av.
Ja, men visst, person. Jag håller med. Jag hoppas verkligen att folk uppskattar det jag gör. Och jag tycker det är väldigt viktigt att nischa sig också. Och det är inte så att jag står tyst, jag pratar ju också såklart. Ja, det är bara att jag lägger liksom inte så mycket fokus på att vara roliga killen. Jag vill att folk ska ha en trevlig musikalisk upplevelse när de ser mina konserter.
Men träffar man publiken efteråt? Alltså hur mycket rockstjärnestatus är det över?
Nej, det man träffar, verkligen, man träffar folk efteråt. Det är ju en stor del av turnéandet. Mm. Det tror jag att det är även på liksom hos riktigt stora artister. Man har liksom en liten meet and greet. Om vi tar Tommy Manus som exempel då, som han har ju alltid en liten sån här meet and greet innan sin konsert på en timme. Medan de ja, de som kanske ligger då nivån eller nivåerna under honom i framgång kanske bara möter alla efteråt och säljer skivor. Och det gör ju liksom, ja, det är säkert Beyoncé också på något plan liksom.
Mm.
Alltså, jag tror att det är jätteviktigt att man träffar sina lyssnare och bara. I gitarrvärlden är det så mycket också folk som vill ställa frågor om vad man har för. Det är väldigt lätt att liksom chitchatta med folk, för att det är, vad har du för grejer, och liksom komma fram och titta på scen och stå och prata om hur gjorde du det där och så vidare. Väldigt trevligt tycker jag.
Mm.
Du har ju byggt en stor del av din karriär via YouTube. Kan du berätta lite grann om dina videos som du har gjort?
Ja, men jag har också, även där har jag försökt hålla den här pop-traditionen igång. Alltså, som en vanlig lansering skulle gå till om man hade gjort en, släppt en artist på ett major-skivbolag. Och jag har ju sett så många sådana lanseringar och varit inblandad i så många sådana. Så jag, för mig faller det väl naturligt att man jobbar på även lika hårt på de videoserna som man gör på sina låtar. Och på YouTube är det ju väldigt populärt med gitarrvideos, och där är de allra flesta videos med liksom kanske en mic framför en live-gitarr. Och det har ju också visat sig väldigt effektivt. Folk tycker om att se gitarr. Folk tycker om att titta på det de hör när det handlar om gitarrmusik. Men jag har försökt göra mina videos mer som traditionella rockvideos. Jag tycker att det är... Jag har inte tänkt så mycket egentligen på vad som kan vara sådär rent taktiskt korrekt. Utan jag tycker bara att så här tycker jag att musikvideos ska vara. Eller när det är genomarbetat och snyggt ljus, så att det kanske till och med finns en liten story eller någon rolig twist. Så det har ju varit väldigt mycket jobb med de där videosen också, såklart. Jag tror ändå att det har givit mig att det har profilerat mig i gitarrvärlden. Så kan man ju se då att videos som har, som det ligger mycket mindre tid och jobb bakom, som just det som jag sa, en mic och en gitarr, kan ha många fler views än mina. Men det är inte det viktiga för mig, utan det är väl bara att man ser mina videos, ska man se vad typ av artist jag försöker vara. Och, ja, det känns mest ärligt bara.
Men samarbetar du med olika? Alltså, vem gör videorna? Mm. Är det dina egna kontakter eller får du...
Ja, men det har varit väldigt olika. Mm. Det har varit folk som är lika hungriga som jag är på för att släppa min musik, och som har gått in lika hårt för att göra de här videorna som jag har gjort för att göra mina produktioner. Jag är nog extrem... som instrumentalartist, att jag kan föreställa mig att en normal gitarrskiva tar en 4-5 dagar att göra. Mm. Man övar en månad och sätter sig och spelar in de här låtarna i studion, och så blir det jättefint. Men jag jobbar ju kanske 3 veckor på en låt och sätter mig på ett maniskt sätt, liksom tar om små detaljer som jag klipper till saker och jobbar med effekter i oändlighet. Och de som har gjort mina videos har varit lika hungriga på att göra det som jag har varit på att göra min musik. Och en del grejer kan jag inte förstå om de har gjort det ens. Det finns en video jag gjort där jag sitter i en tågvagn, och så kommer in 3 stycken till av mig och spelar olika saker samtidigt, fast det ser ut som att alla är i samma rum. Och det är en grej som heter David Nyström som har gjort den videon, som är hur skicklig som helst. Verkligen. Ja, men jag skulle kalla honom ett videogeni.
Mm.
Han har suttit såklart lika många timmar som har gjort med själva låten för att göra det här. Och jag tycker att det är otroligt kul och inspirerande jobb med folk som verkligen brinner för det de gör.
Så jag tänker att det lite krävs. Alltså om du är, man vet att du är väldigt noggrann, skulle ju vara väldigt tråkigt att jobba med någon som, ja men jag har klippt ihop lite snabbt här, och är du nöjd? Ja, att det kräver att det liksom är noggrant och att de har samma vision om det här ska bli så bra det bara går.
Det finns mycket hungriga videomakare som tycker att det är lika viktigt som jag sa att göra fina videor som jag tycker är att göra fin musik. Och man måste bara liksom veta hur man ska leta. För man får inte bara se det som att man faktiskt att någon gör en tjänst åt en som kanske går ner i pris eller kanske gör någonting kostnadsfritt, utan det är ju för att man behöver varann. Folk behöver ju min musik för att kunna få synas på YouTube med sina videos också. Jag kan garantera de som gör mina videos att de kommer få i alla fall minst 100 000 views på det här. Kan det vara kul att ha er, liksom er som en del av ert track record eller liksom på meritlistan, så kan vi göra någonting riktigt bra ihop. Ungefär så tycker jag man kan motivera det. För att få uppmärksamhet måste vi liksom jobba tillsammans.
Mm. Du har ju nämnt flera stora gitarrartister idag. Tom Emanuel, John Gorm och Don Ross. Och så har du intervjuats i både Acoustic Magazine, en brittisk tidning, och så Svenska Musikermagasinet, va?
Ja.
Tidningsstudio. Så det är en framgångsrik solokarriär som pågår och snart släpper ett nytt soloalbum.
Ja.
Hur kommer det sig att just den akustiska gitarren blev ditt instrument i den här karriären?
Jag har alltid hållit på med det vid sidan om. Och det har liksom varit mitt mest personliga uttryck, har just varit att spela ackgitarr. Och det har fått stå åt sidan rätt mycket när jag har jobbat som mer som frilansmusiker. Så att det är väldigt naturligt att det blev det. Alltså det är det enda det kunde ha blivit om man skulle göra en soloskiva. Man gör ju det, det är det jag känner att jag gör bäst, spela ackgitarr. Och då känner jag att det är egentligen det enda som skulle kunna funka att liksom bli skivartist inom. Annars skulle det vara poänglöst. Det är det här som jag liksom har alltid skrivit låtar och jobbat med arrangemang på ackgitarr.
Är det skillnad i hur man liksom går tillväga? För jag använder ju ofta gitarren eller pianot som ett liksom ackordstöd och sen sjunger jag fram melodierna. Ja. Men hur gör man, alltså hur börjar du när du skriver en
låt? Det är riffmakeri egentligen.
Okay.
Och det har, så har jag alltid jobbat, även när jag har skrivit låtar till andra artister och så har jag jobbat med att jag hittar på ett bra riff. Och många av de här riffen är så pass starka att de kan bära upp en instrumental låt. Så jag försöker hitta hookar. Och jag tror att det är exakt samma sak som när man skriver en vokallåt egentligen. Men att göra ett vackert gitarrplock är faktiskt, det är väldigt lätt. Men att hitta där som gör till en riktigt stark låt som man kan tänka sig slå på igen, som man behåller uppmärksamheten i. Det krävs stenhårt jobb. Och det gör det när man skriver en bra poplåt med sång i också. Man faktiskt går in på varenda litet ord och känner, sitter den där i ordet på den tonen och så vidare. Det är liksom det som skiljer på något sätt, ja, en hit kanske då, eller mot en vanlig något som inte är en hit.
Finns det någon kvinna som är gitarrist i de sammanhangen där du rör dig, eller är det väldigt mansdominerat?
Det är helt klart mansdominerat, det är grymt tråkigt behöver jag säga. Men det finns ju såklart superskickliga kvinnliga gitarrister som är ute och turnerar. Brooke Miller är en helt fantastisk gitarrist från Kanada som också sjunger underbart fint. Hon spelar mycket, mycket bra. Och jag tycker jag har liksom tagit den här, om man tänker sig sång och gitarr ihop, Joni Mitchell-traditionen mer, så tycker jag att hon har tagit det, ja, till sin spets och spelar helt underbart med världens sound och allting. Sen finns det en ung tjej som heter Kaki King som är, också har en väldigt modern teknik med massa tapping och såna här grejer som jag inte håller på med, men som är väldigt populärt på YouTube. Klippen man kollar runt på så är det väldigt mycket att man ska lite mer sådär Van Halen-tradition, att man slår med högerhanden på gitarrhalsen också, så får man så här tapping-effekt, och det är många som gör det riktigt bra, och hon är super på det också, Kaki King.
Skönt att det ändå finns, för det är...
Ja, men jag tror att det kommer med, jag tycker jag känner det också när man, jag gör mycket workshops och så, och jag tror nog att den här genren öppnar upp för att locka till sig fler tjejer. Det har alltid funnits väldigt många sångerskor som lirar gura till, och nu kanske man inspirerar till att liksom fokusera mer på gitarrspelet. Och gitarrhjältar har liksom alltid funnits, så man tänker tillbaka till liksom 80-90-talet gitarrhjältar var ju liksom hårdrockare. Så väldigt macho liksom, imagemässigt. Men det här är ju, har ju liksom ingen könstillhörighet överhuvudtaget vad det är liksom image. Så jag märker liksom ett stort intresse från tjejer också när jag är ute och liksom spelar och snackar. Gör
det. Men din publik, nu vet jag inte hur mycket du hinner titta på dem. Du kanske är fullt fokuserad på gitarrspelet. Men vem är din typiska publik?
Det beror lite på var man är någonstans. Jag skulle väl tycka att jag, rent allmänt så där, så är det nog bara en musikälskande publik. Och i Tyskland gör jag ju allra mest. Och där tycker jag att det finns ett väldigt brett intresse för musik överlag. Folk går ut och kollar på musik. Det är faktiskt någonting vi borde inspireras av här också. Så där känner jag inte att det är bara gitarrister egentligen. Och det är väldigt blandat också. Åldrar och kön. Jag tror nog att det kanske är mer liksom, i Sverige kanske att det är mer gitarrintresserade. Så där, om man liksom får hårdra det. Men med allmänt skulle jag säga att det är bara ungefär den publiken som går och ser ett jazzgig på Färsing. Man gillar kanske en alternativ musikgenre, instrumental.
I övergången till den akustiska gitarren, har du experimenterat med olika stämningar? Har du behövt öva in några nya tekniker eller så?
Jo, men man, ska man hålla en konsert på ibland på till och med 2 timmar, så tycker jag det är viktigt att man tvingas ju liksom att utvecklas. Det är också det som är det roliga egentligen med skapande. Så jag har absolut tagit in nya tekniker, och då har jag jobbat mycket med, dels har jag jobbat med en del perkussiva inslag. Att jag har en ring på min vänster tumme som jag använder för att skapa ett kantslagsliknande sound på gitarrhalsen så här. Som man liksom kan blanda in i sitt gitarrspel. Jag kan improvisera någonting bara för att se vad det blir av det. Ungefär så. Så man lägger ett backbeat med sin tumring istället för att göra det liksom med högerhandens tumme, som många gitarrister också gör så här, på gitarrsträngarna. Och sen har jag också använt vissa andra. Jag har börjat spela mycket. Det har börjat bli någonting jag gör naturligt. Jag liksom gör baskagg sound på gitarrkroppen med handleden. Och att jag gör någon form av kongasläpp uppe på gitarrkroppen med tummen. Då kan man ju spela de här grejerna ihop och göra liksom beats. Så kan man försöka lägga också in. Slår man med långfingret på gitarrhalsen strängar, då blir det någon slags hi-hat. Man kan blanda de här kantslagen med tummen, med baskagge, med kongaslapp och hi-hat. Som kanske är någon stil med.
Övar man, alltså när du kom på att ja, men det är klart jag ska köra trummor också, hur mycket övning kräver det egentligen för att få till det? Eller kanske jättesvårt att svara
på. Det är lite svårt att svara på. Jag övar ju ganska mycket på mina låtar. Det är egentligen så jag övar, att jag skriver riff. Det här minns jag inte att jag har övat på någonsin egentligen. Det blir bara, det faller sig naturligt för mig att göra såna här liksom beats. Jag brukar spela in ett beat i studion och sen så, ja, jag klipper till om det behövs så att det blir tajt, annars så kanske man klipper ut det bästa ur ett parti och får till ett det här riktigt rätta svänget. Och sen jag låtar när jag spelar ett riff samtidigt som jag försöker då lira någon slags basgång i stil med. Då övar jag på det riffet jag tycker det sitter ordentligt bra. Men det är kul också. Jag övar bara för att jag får ju en kick av riff jag verkligen är nöjd med. Och jag sitter aldrig och nöter grejer som jag inte tycker liksom är musikaliskt givande.
Jag som alltid bara stämmer min gitarr som man brukar. Hur tänker du där?
Ja, men då har jag också en del grejer som är för mig är väldigt grundläggande för mitt riff, mina riffkompositioner. Och jag stämmer om gitarren som ackord alltid. En vanlig gitarr är ju stämd uppifrån och ner, från ljusa till mörka, är just en E, B, G, D, A, E. Och det skapar ett ganska ointressant ackord egentligen. Det är inte så tacksamt att spela gitarr med standardstämning om man ska använda sig av öppna strängar, som jag tycker tar fram det bästa ur gitarr egentligen. Men stämmer man som ett ackord, som exempelvis som en gitarr råkar vara stämd nu, det är som E, C, F, D, A, D. Det blir som ett ackord D-moll 9. Det blir faktiskt ganska fint om man bara spelar det utan att göra någonting egentligen.
Öppnar upp för många ackordsflageoletter som du gör också.
Flageoletter blir mycket tacksamt, men också bara vad man än spelar blir ganska fint. Det skapar ett sound som underlättar för de ljudlandskap jag försöker bygga. Det finns så mycket intressanta klanger som bildas så att man bara byter plats på ett finger på gitarrhalsen. Egentligen. Bara byter baston egentligen. Ganska melankolisk klang.
Det låter ju väldigt mycket tycker jag.
Mm.
För att bara vara en gitarr. Det
låter rikt.
Ja, en gitarr låter ju väldigt mycket om man inte förkortar gitarren med att sätta kapon någonstans. Jag spelar väldigt sällan utan kapon. Jag försöker alltid hålla mig lite högre upp på halsen. Det får man lite mer komprimerat direkt uttryck. Som inte har all den här liksom bumligheten i sin botten. Vissa undantag jag tycker funkar att spela gitarren utan kapon, men annars kan man tycka att man ska hålla sig från andra, tredje band uppåt till åttonde egentligen, rent alltså kapomässigt. Då tycker jag att gitarren låter som allra bäst.
Så då behöver man inte ha dåligt samvete om man använder kapo. Jag ser ju det som en genväg för mig att att kunna liksom variera utan att egentligen ändra på fingrarna.
Ja, men du spelar säkert som du tycker tar fram en gitarr allra bäst. Och då om du säger att du kanske har någon favorittonart, för exempel att du gillar att spela i C-dur.
Mm.
Det låter ju väldigt fint på gitarr. Det är en tacksam tonart. Då finns det inget som säger att man ska spela den tonarten exakt om du byter till S-dur eller E-dur. Det är bara kapot som avgör. Och det är ju, då gör du sannolikt någonting som blir det allra bästa för musiken. Och det är vårt enda syfte att göra fin musik.
Mm. Och ofta tycker jag, tänker du på samma sätt, nu är du ju själv, men om jag har en gitarrist som spelar utan kapo och så försöker jag ändra så att min gitarr klingar annorlunda än hans gitarr och så blir det ofta mycket fylligare.
Just.
Tänker du på samma sätt när du spelar in? Nu kan du ju inte göra det när du spelar live, men jobbar du mycket så
ja,
också?
Ja, jättemycket. Det är bra att du säger precis det där jag resonerar hela tiden, att man försöka hitta kompletterande lägen. Och har man då, vi säger nu då att jag spelar i D-moll här utan kapo, bara få med all den här botten som gitarren har att ge, då skulle jag hitta en kompletterande läggning till det. Då skulle jag kanske tänka mig att jag stämmer om gitarren i ett G-moll-ackord och så sätter jag kapo på sjunde band. Bara teoretiskt så blir det alltså G-moll i stäm D, bäst G, D, G, D. Och skulle man sätta kapo på sjunde band, då hamnar man i tonart en D-moll. Och då skulle man ju ha både ett läge som inte har något kapo sen som ligger ganska högt på halsen. Och då skulle det bli första försöket skulle låta fint egentligen.
Du kan återvända lite grann till din högerhand också. Du använder ju du blandar ju plektrum med fingerteknik.
Mm.
Finns det något helt namn för det eller någonting du...
Det kallas för hybrid picking har jag läst mig till. Men det är någonting som jag kom på själv när jag var i tonåren, att jag skulle börja få in även lillfingret liksom i tekniken. För att om man har en bestämd position för varje finger, då minimerar man ju risken att spela fel egentligen. Så att jag rör mig liksom, jag har liksom långfinger, ringfinger, lillfinger som i en box här på de tre första strängarna. Och sen sköter plektret bassträngar, de tre bassträngarna. Och då med den liksom, med det i grunden så blir det inte, det blir aldrig några chansningar egentligen vad jag ska spela och inte. Sen kan man ju flytta upp den här så att säga boxen då lite till andra, tredje, fjärde sträng till exempel. Men det blir ju undantag. Så då lillfingret är till en början svagt och ganska koordinationsmässigt svårt att få in i spelet, men det är ju bara en övningssak. Och där har jag övat också ordentligt mycket på tråkigt sätt. Sådär, nöta till metronomsätt.
Så är det mycket övning som har gjort att du ändå är så bra som du är idag?
Ja, nej, det är att jag skriver låtar som jag gör det till den musiker jag är. Mm. Och att jag liksom har spelat mycket musik egentligen hela mitt liv.
Snart, Jimmy, så släpps din tredje soloplatta nu under hösten. Är det, många pratar om, nej, vi skiter i och släpper skivan för man säljer ingenting ändå. Hur ser din, alltså vad tjänar du dina pengar som sologitarrist?
Jag tycker definitivt att det finns en stor anledning att släppa fysiska skivor också. För huvudinkomsterna som solo eller som turnerande artist är ju konserterna. Och man säljer väl inga skivor i skivaffär längre, det kanske var länge som man gjorde, men det säljs ju album efter konserterna. Och det tycker jag, det brukar väl vara, man kanske kan beräkna att man säljer till 10% av publiken som en snittförsäljning kanske. Ibland kan man ha en bra kväll, ibland kan man ha en dålig kväll. Men det är en nödvändig inkomst tycker jag. För det täcker ofta alla resutgifter och så vidare. Sen säljer jag också tabraturer till mina låtar, noter. Mm. Och jag säljer också MP3-er från det här skivbolaget då, ja, Candyrat Records. Det är viktigt också att göra en skiva tycker jag, för man bör vara aktuell med någonting om man ska vara ute och turnera. Det ska finnas en anledning till att man gör just den här turnén. Jag har en ny skiva ute som jag vill visa med nya låtar. Och då kommer förmodligen alltid huvudinkomsten vara biljettförsäljning och gager. Men utan skivan skulle man inte ens kunna göra turnén. Så det är liksom en nödvändig utgift. Så får man ju väl bestämma själv vad man har liksom för budget till att göra skivan. Eller vad man har för förutsättningar för skivbolag och så vidare.
Men är en turné redan satt nu till kommande släpp? Eller?
Jag åker inte på turné i Tyskland förrän i maj.
Okej.
Okay. Men jag har jag kommer med i en stor gitarrtidning i Tyskland i november. Och då passar det ganska bra för att boosta lite intresse för den här turnén jag gör i maj sen. Så det är bra timing att släppa skivan då.
Och i Sverige, gör man turnéer i Sverige eller är det mer enstaka konserter? Eller?
Nej, men det gör man väl, tror jag. Jag tycker att det viktiga var man... Den viktigaste kuggen i en liksom en artistkarriär är att man har en bra bokare som brinner för att sätta konserter. Och jag tror absolut att det går att turnera som gitarrist i Sverige. Jag har inte hittat någon bokare hungrig nog att sätta en konkret Sverige-turné. Men jag spelar ju liksom mycket i Sverige och åker runt och gör workshops. Och liksom, det finns ju lite olika såna här gitarrfestivaler och så. Men det är liksom ingen turné bokad direkt.
Och nu vardagen fram till skivsläpp, är du i studion varje dag eller hur ser liksom en typisk arbetsvecka ut för dig?
Just nu är det varje dag faktiskt. Jag har en låt kvar, jag måste spela en som jag jobbar på nu. Jag sätter mig och försöker hitta på någon refräng, jag håller på galen av det där. Verkligen. Uttömmande av er att få till det. Men jag ska lyckas och det känns liksom, såklart som högsta prioritet.
Och Jimmy, om 10 år, hur ser din vardag ut då? Om du får drömma lite.
Ja, det är svårt att säga vart det leder egentligen.
Jag har, nu har jag planerat min karriär så att jag turnerar på ett sätt som jag tycker går att kombinera med mitt liv, med familj och så vidare. Och sen gör jag även fortfarande sessionjobb som gitarrist. Så jag kör ungefär 50-50 kan man säga. Jag gör mycket tv-jobb i Sverige som kapellmästare för lite olika tv-program och styr upp husband och så. Det tycker jag är jätteroligt också. Och man kan absolut leva som enbart solo-gitarrist, men då blir det krävs väldigt hårt turnerande. Och inte bara för att tjäna pengar, men för att kunna turnera och bygga upp liksom en fanbase, så måste man också slita otroligt bort för att nå till den nivån där man kan turnera mycket. Förstår du vad jag menar? Det, blir som, mm. det krävs ett jobb som är... För att enbart vara liksom solo-turnéartist så krävs ett jobb så hårt som jag skulle... Liksom, för mig skulle inte det vara livskvalitet. Jag vill göra... Jag tycker en ganska rimlig upplägg för min del är att man kanske turnerar 2 månader om året. Och sen finns det så mycket annat man kan göra som gitarrist. Jag kan göra inspelningar, inspelningsuppdrag. Och man då kan då göra de här jobben som jag gör. Och man har fått in en fot där i tv-världen, vilket jag tycker är superroligt också.
Låter som en bra kombination.
Ja, men det är en bra grund. Jag tror väl, jag ser inte att jag skulle sluta med det. Men man vet ju inte om 10 år det är så långt. Men jag tycker att det är, just nu är kul.
Och sen brukar vi, om vi nu ska runda av lite, ställa några korta frågor som vi gärna vill ha korta svar på. Mm. Eller så kort som det går.
Japp.
Och då är frågan, vi var inne på D-moll 9 nyss, men moll eller dur?
Dur.
Upptempo eller balladtempo?
Upptempo.
Punk eller funk?
Punk.
Dolly eller Janis Joplin?
Janis Joplin.
Bara spela covers resten av ditt liv eller bara 3 av dina egna låtar?
Bara covers, tror jag.
Mm. Främsta musikaliska förebild?
Oj, svårt. Ja, men Paul Simon är det faktiskt.
Mm. Kan du, det får du gärna utveckla lite.
Ja, men han har hittat det där uttrycket som jag verkligen bara knäcker på. Jag försöker alltid sträva efter att hitta någon slags avvägning mellan melankoli och hopp. Och liksom att bli lite berörd och alltså bli rörd av musik fast samtidigt inte bli deprimerad, utan liksom, jag vill inte bli ledsen av en låt, men jag vill bli jag vill bli berörd men samtidigt se hopp. Det uttrycket har han liksom, det har på något sätt blivit han har fått mig att vilja det, så att säga. Det är den känslan som hans musik skänker mig, det är när jag själv känner så till en låt jag har skrivit någon gång, då har jag hittat rätt. Man kan spela en sin egna låt där i en halvtimme utan att bli helt uttråkad. Och liksom försöker, man kommer in i en slags trans att det här är fint. Det är en härlig känsla. Och den känslan jag känner just då är som när jag lyssnar på så här musik. Långt svar.
Väldigt fint beskrivet. Första skivinköpet, kommer du ihåg vad det var för skiva?
Det var nog Van Halen 84-skivan.
Roligaste artisten att jobba med? När du inte jobbar med bara dig själv?
Jag tyckte att det var väldigt kul att spela. Jag gjorde en turné med John Gom och Don Ross ihop. Och då gjorde vi några arrangemang tillsammans. Så det blev riktigt bra. Vi som trio tycker jag funkade superbra. Ja, båda de får det bli då, John Gom och Don Ross.
Ja. Och dum fråga i det här sammanhanget, men ett instrument att ta med till himlen, om det är dit vi kommer när vi lämnar jorden.
Ja, piano tror jag.
Då var det inte så dum fråga. Stones eller Beatles?
Beatles.
Jag tar inte sista frågan, jag kommer på en ny. Instrumentalmusik enbart eller med vokala insatser? Om du bara får välja.
Ja, då skulle jag nog välja med vokala insatser.
Det var mina kortisar.
Jättebra.
Var väldigt roligt det har varit att prata med dig. Vi vill ju aldrig sluta prata. Det är det enda som är tråkigt.
Nej. Och för er lyssnare nu så ska ni veta att vi hade vi nästan en nästan lika lång intervju innan vi satte på Rec och Play här.
Mm.
För att vi tyckte ju att det var liksom, jag tror att det var ganska kul att prata musik det ganska fort när vi såg så här i studion.
Mm, det går verkligen fort.
Men vi håll har... utkik, Jimmy Wahlsten. Och november, inte, vi har inget exakt datum, men
nej,
någon gång.
Skivan kommer att heta No Strings Attached och är att vänta i november.
Spännande.
Mm.
Roligt. Nu går vi över till vårt andra stående inslag i programmet. Och det är att vi tillsammans ska försöka skapa någonting. Och det gör vi med utgångspunkt från någonting som en lyssnare har skickat in. Och dagens inslag kommer från Kalle som har skickat in ett en ljudinspelning på ett annat stränginstrument. Vi får se hur det här går. Det här kan bli superspännande. Varsågod, Kalle.
Alltså det första som slår mig är ju att det är inte helt givet vad ettan faktiskt, när den kommer.
Nej.
Nej, sant.
Var det det för er? Eller vad, vilka tankar dök upp när
du lyssnade? Ja, man hör väl sin egen. Först är det här långa introt som är fint. Och sen kommer någon slags riff in. Och det är väl det man vill liksom bygga på. Jag är ganska svag för man har ett riff som... Det får ju bli fokus så att säga i låten. Och sen så det vi bygger runt det får ju vara det som ska komplettera. Skulle vi blanda in någonting, ett till element i själva produktionen som är så här busy, som det där riffet är, så kommer det bara låta rörigt. Jag tror man ska ha, vi bygger upp ett groove och lite fina harmonier som sätter det där riffet i lite olika man får säga, kanske ta fram lite olika styrkor ur det där. För man skulle lägga, man liksom, vi har ju först är det bara som en dur kanske tonalitet.
Visst.
Kan vi sätta på och vi...
Ja, precis. Alltså det jag tänker direkt ifall vi ska knyta an till den indiska traditionen är att de byter ju aldrig baston, utan det är ju en grundton som melodin förhåller sig rytmiskt och melodiskt till.
Mm.
Men vi har ju en tradition där vi faktiskt, där vi, vår tradition är framförallt harmonisk, så att säga, att hur olika ackord förhåller sig till varandra. Och jag tycker att det är väldigt fint att använda sig av den här ganska stillastående melodin, men byta ackord och byta bastoner.
Ja, det tror jag också.
Och det gör man ju till fördel. Hur har du stämt gitarren nu för att
passa in? Det stämde bara som en D-dur.
Mm. Visst.
För det där var ju, det var ju D-dur-riff. Då kanske man skulle bygga någon form av groove och då ackord förändringar med lite mer sånt där en stämning där vi kan ha med hela gitarrens liksom bredd, och sen kan man kanske göra någonting som kompletterar det lite högre upp på halsen och även något rytmiskt då. Vi kanske kan till och med integrera något rytmiskt och ackordiskt i första stämman.
Mm. Det skulle vara spännande att höra dig spela med alla dina smycken, höll jag på att säga. Men alltså med tumringstekniken och höger handlov, hur skulle något sånt kunna låta?
Jag tänker man kanske måste få slå an först. Men jag hör någon slags stegande basgång i viss tid med liksom... Man kan ju liksom slå an bassträngen men inte första ackordet måste man ju faktiskt spela med högarna, för annars får liksom ingen... Det är ju en lös sträng så att säga. Mm. Så, men kanske... Kanske... Någonting sånt.
Visst, visst.
Nu börjar improvisera, men... Färre slag möjligtvis, liksom. Hur blir det nu då? Kanske... Nej, vänta. Kanske någonting sånt skulle kunna funka. Eller man kan också göra lite mer, man tycker så ha. Och sen kanske man kan gå på en så här. Lite mer rytmik i så bastonerna. Någon sån där, så ser ni vad det blir. Ja, öva lite.
Ja, men det är visst.
Där kan vi bygga upp någonting också. Mm. Ja.
När du skriver, när du inte har något att utgå ifrån, testar du ändå ofta väldigt många olika vägar? Eller är det liksom, åh, det här var bra, det tar jag?
Ja, men jag kan hålla på i oändlighet och pröva olika vägar. En sån här, i studion, när jag skulle sitta med, säg att jag har skrivit det här citarriffet och var väldigt nöjd med det, då skulle jag lägga upp det och så skulle jag jamma till det typ en hel förmiddag.
Mm.
Så man har det här funkar, nu svänger det. Spela in, sen går på nästa del. Så. Men spontant så tycker jag att det känns kul att göra någonting där vi integrerar trumspel och basförändringen här då. Sen kanske man kan spela någon stillsamt plock lite högre upp på halsen kanske. Då har vi nog så att det blir, sen blir, börjar det bli för mycket. Ska man gå på nästa steg sen, då kanske jag skulle lägga på någon pads-liknande grej. Mm. Bygga det med flageoletter eller kanske jobba med e-bows på gitarren.
Mm. Sen har vi... och e-bows, för de som inte vet, det är alltså två stycken aktiva magneter, va? Som man sätter mot strängen, som får ni vibration utan att man slår. Precis. An strängen med ett plektrum.
Så är det. Det funkar bara på elgitarr. Och då får man...
Ja, det går på akustik faktiskt.
Gör det. Det kanske går på den här. Jag har
en kompis som kör det. Mm. Det är inte helt lätt. Han får hålla på och fibbla lite, men det funkar.
Ja, vad häftigt. Ja. Det skulle ju vara kul att ta med live kanske.
Visst.
Jag har tanken slagit mig, men jag har inte lyckats få till någon bra output med, på det sättet med akgitarr. Men ja, cool.
Men ska vi testa att sätta på det vi hörde innan? Och så kan vi väl liksom...
Ja.
En första, om man tänker med bastonerna till...
Tror ni på tanken?
Och jag tror absolut
det
jättebra. På
det. Jag tror det är precis någonting sånt som skulle kunna få de här två grejerna att funka bra ihop. Med få ljudvärdena.
Har vi lagt en ackordföljd, eller vi, Jimmy, har lagt en ackordföljd, och där skissade vi lite tillsammans vad som var bäst.
Vi var inne först på att göra bara en stegande basgång, men det visade sig då att det faktiskt var lite finare att göra en liten mer en litet melodiinslag i, som du kom in på här med att... Och sen gick jag upp till målet och spelade samma sak.
Och det blev ju väldigt fint.
Ja,
tycker
det
jag.
Blev fint.
Mm. Att det kändes stämningsfullt till sitaren.
Det känns en bra grund i låten, eller hur? En bra, så att säga, bas då. Som vi kan bygga någonting mer strikt tempomässigt över. Och även lägga på en, ja, som vi också har gjort här nu, ett perkinslag från gitarren.
Just det. Och vad använder du då egentligen för... Du bröt ner det till något ganska minimalistiskt där. Använde bara
i trumspelet.
Ljud. Ja, trumspelet.
Ja, det blev till slut att det bara blev då så att baskagge och kantslag.
Visst.
Som vi då har lagt ett delay på här, som gör lite mer syntetiskt producerat popsound här som jag gillar.
EQar du mycket när du har spelat in trummor då, inom situationstecken, på gitarren? Mm. Hur mycket jobbar du med effekter för att få till?
Generellt mycket faktiskt. Mm. Och även tycker jag att det, när man jobbar med trummor då, eller det här simulerade trummor, så ska det ju vara 100 tight. Och så jag ser nästan som alltså man kan säga, hur bra det än är spelat, så försöker jag, så kollar jag över det rent grafiskt och kvantiserar om det behövs eller liksom klipper till. Så att, för just man lägger på delayer, det är så oerhört känsligt eftersom delayer alltid lirar till själva sequensen, tempo till låten. Jag tycker att ska man ha ett delay på som vi har här, då ska det ju sitta så tight det bara går, för att delayet ska svänga och bli så tydligt liksom. Och då finns det inte utrymme egentligen för mänskliga faktorn med någon, vad kan det vara, någon liten procents BPM liksom, mm, otajthet. Så men det här har vi åkt igenom och tajtat ihop då.
Men är målet att gitarren ska låta som riktiga trummor, eller vill du ändå liksom att nej, men det ska inte vara helt givet vad man har spelat på?
Vad det låter som tycker jag inte är så viktigt. Det får ju gärna låta som riktiga trummor eller liksom samplingar. Men däremot är det viktigt för mig att det är just utfört på gitarren. För det begränsar mig på ett sätt som jag tycker är behagligt. Ska jag liksom börja liksom spela trumset till, då ger jag mig in på liksom möjligheter som bara... Alltså varje dröm man öppnar ger ju... liksom förutsätter fler beslut. Och jag tycker det kan faktiskt vara hämmande till och med. Begränsar jag mig till att ha en gitarr som ska skapa hela det här ljudlandskapet, och nu den lånade gitarren här, då har vi ju någonting att utgå ifrån som jag vet att jag hanterar, och som dessutom det finns ett väldigt personligt uttryck i. Så att vi har även då en tredje gitarr här med ett kap på högre upp på gitarrasen, där vi skapar, fyller ut vissa rytmiska tomrum i produktionen här, som med plock och med en tydlig rytmik i.
Och den här delen i podden, ska vi säga, det ter sig väldigt olika vad det blir av låten. Vi bestämde ju faktiskt att vi kör på en del. Det är inte ett popupplägg som i vers, refräng, stick och så vidare. Men så här kan det låta när vi har ett gitarrproffs med oss.
Men liksom, kanske en liten inblick i hur man kan bygga till exempel en vers eller bara ett slags riff. Skulle vi gå längre i det här, då blir det för mycket inslag i låten också. Mm. Då tappar man... Citaren måste ju få behålla sin... Det måste ju vara temat. Mm. Så det är det vi har jobbat kring här.
Ja, men...
Då lyssnar vi på hur det blev.
Yes, här kommer resultatet.
Coolt.